Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kära Herre, du har i ditt ord uppenbarat ditt namn och dina frälsningsgärningar. Hjälp oss nu så att vi tar det till oss och gömmer ditt ord i våra hjärtan. Amen. Ja, vi ska fortsätta vår predikoserie över de 10 buden, eller de 10 orden som de kallas i Andra Mosebok. Och de 10 buden, det är en vacker, vis och förnuftig sammanfattning av gudomliga tankar om hur vi ska uppträda för att behaga Gud. Så alla goda gärningar, de kommer från dessa bud. Inga handlingar och inget sinnelag kan vara välbehagligt för Gud om man inte bryr sig om de 10 buden. När människor tänker ut vilka gärningar som Gud borde vara nöjd med, ja, då handlar det om fastställda tider och platser och ceremonier som man underkastar sig och tvingar sig att lyda. Och alltihop är yttre ting som man kan visa upp för andra. Men buden handlar inte om yttre ting, utan buden riktar sig till hjärtat och handlar om hjärtats tro och inställning, om fridsamhet och tålamod, om kärlek till sina fiender, ärlighet, hjälpsamhet och annat sånt. Och buden handlar om enkla, vanliga vardagshandlingar som vi kan utföra gentemot varandra. Och därför har vi ett överflöd av tillfällen att praktisera de 10 buden i vårt hem och i vårt umgänge med människor, mot våra grannar och överhuvudtaget de vi har kring oss. Så ingen behöver springa långa vägar eller vallfärda någonstans för att utföra Guds bud. Men allt sånt det är föraktat av dem som vill upprätta en egen rättfärdighet. Då vill man hellre glänsa med märkvärdiga gärningar som människor har hittat på och som egentligen inte är till nytta för någon enda annan. Förra söndagen så handlar predikan om det första budet, och innan vi går vidare till det andra budet så ska vi höra om ett tillägget till det första budet. Och det lär oss att Gud verkligen vill att vi ska lära oss de 10 buden noggrant och leva efter dem. Och tillägget till första budet, det lyder så här: till jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet när man hatar mig, men som visar nåd mot 1000 släktled när man älskar mig och håller mina bud. Och fast det här tillägget närmast då är fogat till det första budet, så är det ju någonting som omfattar alla bud. Så vi kan betrakta det här tillägget som någonting som hör till vart och ett av buden som sen följer och som är som en införlivad beståndsdel i varje bud. Och med de här orden så har Gud sammanfattat en hotelse och ett vänligt löfte. Han vill både varna oss och beveka oss så att vi tar emot hans ord som de allvarliga Guds ord som de är och visar dem respekt. Straffet för dem som överträder Guds bud, det är förfärligt. Å andra sidan så belönar han dem rikligt, de som respekterar hans bud och vill följa dem, leva efter dem. Så det är människor som han tar sig an och som han ger allt gott, välsignelse till kropp och själ. Alla andra bud har ursprung i det första budet: du ska inte ha andra gudar vid sidan om mig. Vad betyder det? Jo, vi ska frukta och älska Gud över allting och i allt förtrösta på honom. Och den som har den relationen till Gud i sitt hjärta har uppfyllt det första budet och också alla andra bud. Men den som istället fruktar och älskar någon annan eller något annat vid sidan av Gud, De har ju varken uppfyllt det första budet eller något annat bud. Och på det här sättet så lyser det första budet och kastar ljus över alla andra bud. Och därför ska tillägget till första budet omfatta alla bud. Och har vi den inställningen, då får vi många tillfällen att upprepa det här tillägget så att vi inte glömmer bort det utan inpräntar det i oss. Alltså, till jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Och så ska vi tänka på att buden, det är ju inte påhittade bud, det är inte människor som har hittat på dem, utan det är Guds befallningar, och han vakar med allvar över dem. Den som föraktar buden och den som överträder buden straffas med vrede. Den som håller buden belönas på ett oändligt sätt av Gud. Så Gud överräcker buden åt oss med hot om bestraffning, men han tillfogar också härliga löften att överhopa oss med goda gåvor och välsignelser. Och därför ska vi verkligen visa buden respekt, och vi ska se på buden som Guds finaste gåva till oss. Och det första budet är ju en undervisning för våra hjärtan som lär oss vad vi ska tro. Och så sen kommer det andra budet och liksom vänder vår uppmärksamhet utåt och visar hur vi ska använda det, använda vårt tal så att det blir i Guds tjänst. För det första som kommer ur hjärtat, det är ju vad vi säger. Det hjärtat är fullt av det talar munnen. Och det andra budet lyder så här: du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn, till Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Och det här, det befaller oss att vi ska frukta och älska Gud så att vi inte använder hans namn till svordomar, till lögn, till bedrägeri och andra synder. Utan vi ska använda det när vi åkallar, när vi ber, tackar och lovsjunger. Och det är den tro, den kärlek och förtröstan som skapas av första budet med dess tillägg. Alltså att Gud hade fört dem ut ur Egypten, ut trädomshuset. De hade en nådig Gud, de behövde inte göra något för att få en nådig Gud. Han hade redan gjort stora frälsningsgärningar. Så det första budet med dess inledning och så dess tillägg som vi har lärt om, lärt oss det, det ger oss det, är det som ger oss en sån tro och förtröstan så att vi får kraft att använda Guds namn på det sätt som han vill. Och den här kärleken och förtröstan till Gud ska också hjälpa oss att vi inte tar avstånd från Guds ord utan istället lyssnar till det, lär oss det och håller det heligt. Nu finns det många sätt att missbruka Guds namn på. Det mest påtagliga det sker i vanligt vardagsliv, i vardagliga angelägenheter. Det kan gälla egendom, handel, affärer, pengar, ära. Det kan ske i domstol, i offentligt i domstol. Det kan ske privat, var som helst. Det kan vara att svära en falsk ed i Guds namn. Det kan vara att bedyra en sak vid sin själ, fast det inte är så. Så man försöker använda Guds namn för att få rätten på sin sida. Eller man försöker använda Guds namn för att vinna något på andras bekostnad. Det är det ena missbruket. Men framförallt så är ju missbruket rum i samband med andliga ting, det som angår samvetet. Till exempel när falska predikanter, falska profeter och lärare utger sina lögner för att vara Guds ord. Nu är det ju fel att ljuga i sig. Så att ljuga och bedra, det är ju en synd i sig. Men den blir så mycket värre när man försöker rättfärdiga lögnen och åberopa Guds namn och så använda Guds namn för att liksom dölja sina rätta avsikter. Och på det sättet blir lögnen dubbelt lögnaktig. Och det är därför Gud har tillfogat den här hotelsen till sitt bud. Synd mot det här budet ska inte passera ostraffat. Lika lite som Gud låter bli att straffa dem som vänder sitt hjärta bort från honom, lika lite tolererar han dem som missbrukar hans namn till att dölja lögn och bedrägeri. Nu är det så att vi av naturen är sådana att om vi har gjort något ont, då vill vi ju gärna gömma det eller försköna det så att ingen ska se det eller lägga märke till det. För ingen normalt funtad människa skryter ju inför vem som helst med det onda som man har gjort. Utan vi vill gärna att, eller vi vill helst att våra onda gärningar ska skett i hemlighet så att ingen märker något. Och om man då ställs till svars, ja då försöker man med alla medel försköna det hela och göra ondskan till och med till en god gärning och göra synd och skam till heder och beröm. Och i det syftet använder man Guds namn. Ja, på sina håll så förvandlar man ju också våld och övergrepp till en gudstjänst, så att man utför våld och övergrepp i Guds namn. Och missbruket av Guds namn är så vanligt att det har översvämmat världens länder och folk med en formlig syndaflod. Och därför får hela mänskligheten vad vi förtjänar. Översvämningar, torka, orkaner, krig, brottslighet, övergrepp, allt möjligt annat ont. För varifrån skulle allt det här komma annars? Gud har ju sagt att han ska inte låta det bli ostraffat om man missbrukar hans namn. Så långt, då har vi lärt oss vad det är att missbruka Guds namn och vi har fått en varning för det. Men vi ska ju också lära oss att bruka Guds namn rätt. För det ligger ju också i det här budet. Du ska inte missbruka Herrens till Guds namn. Det innebär ju också att det finns ett rätt bruk. Och han har uppenbarat sitt namn för oss just för att vi ska bruka det på rätt sätt så att det blir till salighet för oss. Och Gud vill att vi ska använda hans namn för att på allt sätt stödja det som är sant, rätt och riktigt och leder till salighet. Så vi kan svära en ed vid Guds namn om det krävs av oss, men utan falskhet. Vi använder Guds namn rätt när vi undervisar rätt och riktigt helt i enlighet med skriften. När vi anropar Guds namn i nöd och fara. När vi tackar och lovsjunger honom när det går oss väl. Och ett rätt bruk av Guds namn, det sammanfattas i en liten vers i Psaltaren 50:15. Och det här är en jättefin minnesvers. Den ska ni lära er. Ropa till mig på nödens dag. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Så det är ett exempel på att använda Guds namn på ett rätt sätt som leder till salighet. Så man använder Guds namn på rätt sätt när man förtröstar på honom, väntar all tröst och hjälp från honom och ber till Gud om hjälp i nöd och svårigheter. Eller med andra ord, när hjärtat ärar honom genom att tro och när munnen sen ärar honom genom att be, bekänna och vittna. Att göra så, det är en god levnadsregel som också ger oss ett starkt försvar mot djävulen och alla onda andar. För djävulen är ju runt omkring oss hela tiden. Han försöker hela tiden räkna ut. Hur ska jag locka den här människan till synd och skam, till nöd och elände? Och han är listig. Han tycker inte om att höra Guds namn. Och han kan inte genomföra sina planer mot den som anropar Guds namn av hela sitt hjärta. Och därför ska vi använda Guds namn till vårt försvar. Vi ska använda Guds namn så som han vill. Försvar mot djävulen och de onda andarna. Nu har vi blivit undervisade om vad det innebär att missbruka Guds namn. Vi har också fått veta vad det är att använda Guds namn på ett rätt sätt. Och det ska ske inte bara i ord då och då, inte bara så här på söndagen när vi är i kyrkan, utan det ska omsättas i vår vardag och införlivas i vårt levnadssätt. Så vi måste förstå det, att Gud gläder sig när vi lever så som han vill. Och han belönar ett sådant levnadssätt lika mycket som han bestraffar missbruket av hans namn. Och när vi sett på allt det här, hur vad missbruket av hans namn innebär och hur vi ska använda hans namn på ett rätt sätt, och så jämför vi med hur vårt levnadssätt och hur vi använder vår tunga, då ser vi stora brister. Men vi behöver inte förtvivla fast vi inte använt Guds namn på rätt sätt. För Gud har sänt oss en frälsare, och Jesus han har uppfyllt buden på ett fullkomligt sätt i vårt ställe. Så när vi läser evangelierna, då hör vi att han gjorde Guds namn känt för alla som ville lyssna. Och vi hör att han bad, som vi hörde i evangelietexten idag, att han bad för sina lärjungar. Och vi hör att han tackar Gud. Och till slut så frälste han oss genom att dö för att rena oss från all synd. För det heter så här i 1 Johannesbrevet 1:7. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Och Gud vill nu att vi ska tacka honom för frälsningens gåva och tacka honom för övrigt för alla välsignelser som han ger till kropp och själ genom att använda hans namn så som han vill. Amen. Låt oss be. Kära Gud, hjälp oss så att vi varje dag använder ditt namn så som du vill. Så att vi varje dag överlämnar oss i dina händer, ber, tackar och lovar. Ja, du har uppenbarat ditt namn och allt du gjort för oss i ditt ord. Hjälp oss så att vi använder ditt ord till vår undervisning. Så att vi också sen kan ge uttryck för det när vi talar, vittnar och ber. Amen.